Jag har drabbats lite de senare åren av insikten att jag har väldigt dålig semestervana. Och det är lite besvärligt. Alltså semestervana menar jag då den här vanan om att resa iväg på semester. Därför jag får alltid problem i det här läget i förberedelsen, för jag har ingen aning om vad jag ska packa. För jag vet liksom inte hur man gör när man åker på semester så där iväg och är turist. Och därför så liksom börjar man fundera en massa. Tänk om det är kallt där borta. Då måste man ju ha massa kläder med sig. För det skulle ju förstöra hela alltet om man gick runt och frös hela tiden. Eller så kanske det är varmt. Då vill man ju inte ha så där tjocka kläder. Tänk om det är kallt ena dagen och varmt andra dagen. Då måste man ju ha båda uppsättningarna kläder med sig. Och då får man en väldigt mycket större väska. Sådär. Och så är det utrustning. Alltså man kanske vill åka och bada. Då måste man ha badkläder. Och skor. Det finns ju så mycket olika typer av skor som man använder till olika. Tänk om man måste ha stövlar med sig. Det tar ju jättemycket plats i en väska. Sådär. Eller vandringskängor och sådär. Eller skidutrustning. Då får man ju inte plats med något annat. Det är ju liksom... Och så märker man liksom att ju, det här har ju kommit på senare år, att man får liksom större och större väska med sig eller sådär. Nu har man kanske bilen med sig, så proppar man den full med en massa grejer för säkerhets skull, så man har allting med sig, så man inte står där liksom när man då ska göra någonting. Och böcker, vad ska man ha för böcker med sig om man är en sån här som har flera böcker igång samtidigt? Och så vet man inte vad man liksom vill läsa just den här, de här dagarna. Och så, de väger ju så mycket också. Så släpar man runt på en massa böcker, så har man aldrig tid att läsa ändå. Och hur mycket man än släpar med sig, så står man oftast där. Antingen så använder man kanske en tiondel av allt man har provat, liksom, fått med sig. Eller så står man där och känner att det här skulle jag ha tagit med. Och nu kan vi inte göra det, för det fick inte plats i väskan, för jag hade allt andra med mig. Liksom. Och samma läge märker man, liksom, har jag börjat se när det gäller min egen livsresa. När jag var liksom ung i tonåren, så där, då kunde man ju sticka iväg någonstans med bara en tandborste och en gitarr och tänka att det löser sig. Och så gjorde det alltid det. Men nu har man massa grejer med sig, för man vet inte vad framtiden ger och så vidare. Och så börjar man titta över sitt liv och så börjar man se, vad är det jag har packat ner? Vad är det jag förbereder mig på? Vad är det jag tror ska hända när man liksom börjar landa lite och börjar inse att ja, men man kommer inte bli både rockstjärna och professor och byggnadssnickare och mekaniker och allt det där andra, utan det är liksom det, livet är en begränsad tid på jorden. Och jag måste börja fundera över, vad är det jag har med mig i väskan? Idag, den här söndagen, har temat i kyrkåret att växa i tro. Och vi kommer att ställa lite den här frågan till oss själva idag, hoppas jag. Vart är jag på väg? Och vad är det jag har med mig på den resan? Jag har haft lite tekniska problem den här veckan, så det blir ingenting på väggen. Men jag tänkte att vi tillsammans ska gå till en text i andra Petrusbrevet. För er som vill följa med i Bibeln i bänken, så står det på sidan 1461. Det andra Petrusbrevet. Det är ett ganska kort och litet kompakt brev det här. Men det finns ganska mycket att säga om det. Runt omkring mycket intressant när det gäller hur det kom till. Vem som har skrivit och till vem och på vilket sätt och när och så här. Men jag tänkte att vi ska inte lägga tid på det idag. Utan vi ska liksom se istället på vad innehållet säger oss. Och vi kan se att av alla breven i Bibeln så hör andra Petrusbrevet och delvis Judasbrevet, för de är väldigt, väldigt lika. Hör till de här texterna som kanske allra mest betonar kunskapens betydelse. Alltså i andra Petrusbrevet säger liksom kunskapen om Jesus Kristus, det är det som är grunden för frälsningen. Alltså han utgår hela tiden ifrån tanken att det Jesus har gjort på korset är evigt gällande. Han har vunnit en evig seger, befriat människor ifrån synd och död, och det enda som behövs är att människor måste få reda på det. Så fort du får reda på att det är så det är, så blir du på allvar fri. För ingen stannar väl kvar i ett slaveri om man får reda på att man inte behöver det. Men så visar det sig ändå att den här kunskapen om Jesus Kristus kan landa hos en människa och väcka tro hos en människa, och sen liksom händer ingenting mer med det. Man tar liksom aldrig nästa steg. Det får aldrig riktigt slå rot, och så växer det upp andra saker i livet, och så kommer man på andra tankar, och så rinner det liksom ut i sanden. Man blir salig ett tag liksom. Men sen när nyhetens behag går över, så då händer inte så mycket mer. Och dessutom så är det skrivet liksom i en tid till ett område där ganska mycket andra läror har börjat florera, som liksom tar fasta lite på att det där att Jesus skulle komma tillbaka, det verkar ju inte hända, så att egentligen så nu är vi befriade ifrån lag och ordning och annat, och Jesus kommer inte tillbaka, så vi kan lika gärna göra precis som vi vill, vi kan liksom leva för njutning och annat. Och så har de liksom kommit in i de kristna gemenskaperna och sprider lite ogräs, helt enkelt. Och då ägnar sig, kan man säga, andra Petrusbrevet åt ogräsbekämpning på ett sätt. Det är, ursäkta, vi ska strax komma till texten, det är bara att jag tycker om att prata. Vi sådde en gräsmatta förra året hemma. Och jag var väldigt överraskad över att det växte så bra. Det växer väldigt fort. Nytt gräs och ny jord och bra sådär. Men i år så har man ju sett att ogräset växer ju ännu mycket fortare. Och så undrar man, hur ska man bära sig åt för att bli av med det där? Och så frågar man runt folk och sådär. Och så får man lite olika svar. Men en sån här genomgående grej är att ett av de bästa sätten att slippa ogräs, det är helt enkelt att se till att gräset får bra förutsättningar för att kunna växa. Se till att gödsla ordentligt, se till att lägga på lite dressjord och klippa ordentligt så att gräset blir starkt och sprider ut sig tills det inte finns något utrymme för ogräset att liksom slå rot och växa. Och det kan man säga är lite en grundprincip hos i andra Petrusbrevet. Han pratar om att växa i tron, att ägna sig åt trädgårdsarbete. Tanken är liksom att Gud har börjat. Han har liksom befäst frälsningen för evigt. Han har planterat frälsningen, Guds rike i våra hjärtan. Han står för tillväxten. Och sen faller det på oss att vara lite trädgårdsarbetare. Att arbeta för att det som Gud har sått i våra liv ska få förutsättningar att gro och växa. Så att det också kan ta över utrymmet i våra liv ifrån allt det andra som vill växa upp och ta våran kraft och energi. Så vi kan titta i första kapitlet i andra Petrusbrevet. Vi kan läsa från vers 4 egentligen. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Ber vi här att du ska göra oss redo och mottagliga för ditt ord. Att det ska få växa och slå rot i våra liv och bli levande och verksamt. I Jesu namn. Amen. Här beskrivs det som vi med ett gammalt ord i kyrkan kallar för helgelse. Det här arbetet som, alltså frälsningen är något jag har tagit emot. Det är helt och hållet Guds verk. Jag tar emot det och sen så arbetas det in i mitt liv. Det finns en växelverkan mellan Guds gåva och min vilja, min ansträngning. Att skapa förutsättningar för att det ska växa. Och här räknar han ju upp en väldig massa saker. Det känns som att efter 3-4 stycken punkter där så är man liksom lite okej, nu, det här var en lång uppräkning. Sådär. Men det finns en slags logisk tanke i det här. Där man liksom lägger sten efter sten och fogar samman allting så att det ger bärighet åt varandra. Det första som han säger att ni behöver till er tro behöver ni foga styrka, står det här, dygd tror jag det står i folkbibeln, och det ligger lite mitt emellan kan man säga, eller både och där. Det är ett ord som man lånar ifrån den grekiska filosofin som var väldigt utbredd i den här tiden. Man liksom fångar upp det för att använda ett språk som de flesta av läsarna kunde förstå. Och det, man kan säga att det handlar om den här förmågan som Gud ger till människor att utföra fantastiska saker. Hjältedåd, liksom, att excellera i någonting. Att liksom hur vanliga människor kan göra fantastiska saker som idrottsmän till exempel. Eller konstverk som man inte trodde att wow, det här är ju underbart, fantastiskt. Den där förmågan att excellera i någonting. Samtidigt som det också väldigt tidigt läggs till liksom det moraliska livet. Aristoteles talar om det här begreppet som den rätta livet. Det sanna livet liksom. Stoikerna, som en annan sån här filosofisk strömning populär vid den här tiden, fäster det vid naturen och säger det här är liksom när människans liv överensstämmer med naturen, den här storslagenheten i naturen får komma fram i människans liv. Och överlag kan man säga att det handlar alltid om, det är den där handlingskraften kan man säga som gör att någonting som är verkligt här inne får också bli till verklighet i min kropp, alltså i fysisk eller aktiv handling i den fysiska världen. Så det är en slags handlingskraft kan man säga. Och om vi säger att våran tro är bilen liksom, så är detta motorn, drivkraften liksom. Du har fått din tro, den är här, den står där den står, men för att den ska kunna fungera, kunna gå framåt, så behövs det en drivkraft. Saker och ting behöver, det behöver finnas en drivkraft att också börja praktisera det jag tror. Att det får synas i min kropp och i mitt sätt att leva. Så det är första liksom som han fogar in till detta. Och det är ju väldigt gott. Vi talar ofta om det, liksom att våran tro behöver få kropp och den behöver bli handling. Vi behöver bli ordets görare och inte bara dess hörare. Men sen går han vidare, fortsätter att prata om det här. Ja. Men sen när jag har fått igång bilen så behöver den också utrustas med kunskap. Så det räcker inte med att bara sitta och gasa. Du måste kunna styra bilen också. Det behövs en ratt så att säga. Ni behöver tränga in i det här. Försöka förstå mer. Det här har vi haft lite sådär svårt för tror jag i våran tradition bakåt. Jag vet att när jag började plugga så var det många som var kom så där varnade och sa jag tycker inte du ska göra det alltså, för du kommer förlora din tro, det vet man hur det går. Och så kommer man med såna här uttryck som att bokstaven dödar men anden ger liv. Fruktansvärt missbruk av Guds ord skulle jag säga. Det är inte alls det Paulus talar om. Utan tvärtom så är det så att en sann tro, den drar mig också mot att försöka förstå mer. Den väcker en nyfikenhet. Det som är sant är sant. Och oavsett liksom vilka teorier jag bollar med runt omkring det där och försöker förstå det, så förändrar det inte sanningen. Så kunskap är liksom inte en fiende. Det var Anselm of Canterbury, tror jag, det var, man brukar citera i det där. Att fides quaerens intellectum, en sann tro söker förståelse. Därför att jag behöver kunna styra min bil, inte bara gasa på. Och sen när jag har lärt mig göra det, så kommer då nästa steg. Självbehärskning. Alltså, bilen har en gaspedal och den har en ratt. Och då behöver den också få en broms. Alltså jag behöver kunna behärska mig. Ordet betyder bokstavligt talat att kunna styra sitt jag. Och kunna bromsa. För det vet man också, hamnar man bakom ratten på en bil och bara stampar på gaspedalen och tänker att jag kan köra på, så går det illa förr eller senare. Och det här är också något som jag tror att vi ibland, eller jag har liksom tidigare känt också sådär, att ja, men om jag bara, jag har min tro, jag har passion för Guds rike, jag har kunskap om det, det är bara att köra på i 180-190 och så bara ge 110% för Gud och så blir allting bra. Men en mogen tro förutsätter självbehärskning. Man måste faktiskt ibland kunna hålla sig tillbaka. Paulus pratar om det här när han pratar om de andliga gåvorna. Till exempel i första Korintherbrevet omkring profetians gåva. Så liksom trycker han på det här. Att Gud är inte oordningens Gud. Profeten behärskar profetians ande och inte tvärtom. Alltså en mogen kristen säger inte, jag bara, det är Guds ande, styr allting, jag har ingen kontroll. Utan du behärskar, du har självbehärskning. Det är en del av mognaden, av helgelsen. Att kunna ha vishet att veta, när jag ska, nu behöver jag hålla tillbaka. Precis som jag ibland behöver bromsa bilen. Och så kommer, nu går jag igenom det här lite fort, för att jag tänker att sen ska vi återvända till frågan om vad vi tar med oss och vart vi är på väg. Efter att jag har installerat bromsen i min bil, så kommer då nästa steg. Som han säger, att det här behöver också kompletteras med uthållighet. Därför att precis som att jag ibland behöver hålla mig tillbaka, så finns det tillfällen när jag behöver få fortsätta, fast jag inte riktigt känner att jag orkar gasa. När jag behöver stå kvar och fullborda en tjänst som jag står i. När jag inte bara liksom kör på när det är nedförsbacke, utan även när det blir uppförsbacke och när det finns annat som jag kan tycka är mer intressant, så behöver jag uthålligheten att stå kvar och fullborda det som är påbörjat. I tillit till honom som har kallat mig till det. Nu har vi liksom satt ihop den här bilen lite grann. Och det är en ganska kraftfull maskin. Det är så här med alla verktyg, att ju bättre de är, ju skarpare de är, desto viktigare är det att vi vet hur de ska användas. Därför att det är också lätt att skada sig med dem. Alltså en såg är ju, en bra såg är bra därför att den är vass. Och därför så lämnar jag inte den till en 4-åring att leka med. Liksom, därför att han kan skada sig på den just för att det är en bra såg. Och en motorsåg är mycket mer effektiv. Och därför är det också ännu mycket viktigare att man vet hur den ska användas. Och den här maskinen, liksom, den här bilen, det som andra Petrusbrevet har hjälpt oss att sätta ihop. Det är en otroligt kraftfull sak. Om jag har den här handlingskraften, och jag har kunskap, och jag har självdisciplin och uthållighet, så kan jag komma långt i livet. Jag kan göra väldigt mycket. Jag kan åstadkomma stora saker i världen. Och just därför blir det viktigt att jag vet hur de ska användas, hur, i vilket perspektiv det här ska sättas in. Så de tre sista sakerna som andra Petrusbrevet ger oss handlar just om hur det här ska riktas. Man kan säga att det här är liksom GPSen som man sätter in. Och det första som han trycker på är Guds fruktan. Det behöver läggas under Gud. Fromhet är också en annan översättning av samma ord. Alltså, ibland, konstigt nog, det låter väldigt löjligt, men så är det. Att ibland så kan man som kristen tänka på liksom allt annat. Man delar upp livet i andligt och världsligt. Liksom. Och så har vi lärt oss att men så funkar det inte, utan även det som ligger utanför det jag kallar för mitt andliga liv behöver ligga under Kristus. Och konstigt nog så händer det att ibland tänker jag inte ens på att även min tro måste faktiskt helgas. Även den måste jag lägga under Kristus. Han måste få vara herre även över min tro. Det finns en gammal baptistpastor, och jag kommer inte ihåg vad han heter. Det var länge sedan. Det kommer strax. Han tryckte i alla fall på det här med att något av det viktigaste vi kan göra när vi möts för att fira gudstjänst är att lovsjunga Gud. Det här var innan lovsång liksom blev ett koncept så där, innan vi hade den termen riktigt så. Men han menar att det viktigaste vi kan göra är att lovsjunga Gud. Och så pekar han på Uppenbarelseboken när aposteln Johannes liksom får se genom slöjan in i liksom den himmelska verkligheten. Och så får han se de här grupperna som står där. Vi har liksom de här varelserna, vi har de äldste, vi har änglarna. Och så står de liksom i såna här ringar som blir större och större. Där finns helgonen eller de martyrerna, och runt om så finns jordens kungar, och så finns liksom de här enorma skaran av, som inte kan räknas, av folk från alla stammar och länder och språk. Och alla står liksom i såna här ringar, och innerst i den innersta ringen finns tronen och lammet. Och så pekar den här mannen, pastorn, på att i universums mitt finns en tron. På den tronen finns Gud och inte jag. Och när vi möts så behöver vi lovsjunga Gud för att påminna oss om att i universums mitt finns en tron och jag sitter inte på den. Och det behöver liksom, i det perspektivet behöver jag liksom rikta min tro, min verklighet. Allting är liksom inriktat på att det finns en tron i universums mitt och där sitter Gud. Och ingen annan än Gud. Det andra som han lägger till är, som ska rikta den här bilens färdväg, är broderlig omsorg. Det är det här ordet Philadelphia som har en väldigt specifik betydelse i Nya testamentet. Det betyder liksom omsorgen om de kristna, om de kristna syskonen. Det var väldigt, väldigt viktigt i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan. Väldigt tidigt så fanns det ganska skilda uppfattningar om en del saker. Man hade olika betoningar i olika församlingar, olika regioner. Man organiserade kyrkan och församlingen på olika sätt. Redan liksom första generationen under första århundradet i Efesos så fanns det biskopar och präster, en sån här liksom hierarkisk kyrka. Och sen, medan i Antiochia så var kyrkan helt mer som vi skulle säga en frikyrka. Man organiserade saker på olika sätt och man hade olika betoningar. Men det var väldigt viktigt att man behöll omsorgen om varandra. Därför att kyrkan var pressad, det var förföljelse och motstånd. Och om det inte fanns en enhet mellan syskonen så blev man så ännu mycket mer sårbar. Men det splittrade också hjärtat i det man trodde på. Så därför så trycker man väldigt mycket i den tidiga kyrkans, både i Nya testamentet och de andra tidiga dokumenten från kyrkans historia trycker mycket på det här med enheten och omsorgen om syskonen. Det går inte att kompromissa med det. Man kan inte säga att man älskar Kristus och förakta hans kropp, trycker man på liksom. Och så sist så lägger han till liksom det här kärleken som behövs för att styra linjen. Och det är inget specificerad kärlek liksom till någonting särskilt, utan det är den här universella kärleken, agape kärleken, den som genomströmmar Gud själv. Kärleken mellan fader och son och ande. Kärleken som får fadern att ge sin son till världen. Som får sonen att ge sitt liv till världen. Kärleken som liksom i vilken liksom med andens kraft Jesus får uppstå ifrån det döda. Den här kärleken som liksom bara strömmar och flödar till Gud och till allting skapat. Den kärleken behöver liksom få impregnera hela bygget. Därför att om man stannar vid omsorgen om bröderna och systrarna, så kommer man liksom inte längre än till kyrkans väggar. Och det får inte bära den frukten som mästaren hade tänkt. Så alltihop behöver liksom sen få genomströmmas av det här. Det här är liksom en bild av hur man behöver liksom få bygga vidare på den tron som är planterad i ens liv. Han trycker på det här med helgelsens betydelse. Om det inte får slå rot, finns det en risk, som han säger, när han har räknat upp det här, så säger han att om allt det finns hos er och får växa till, så blir er kunskap om vår Herre Kristus inte overksam utan bär frukt. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Alltså om det inte får liksom finnas en mognad i det, så finns det en risk att det inte bara stannar i växten utan till och med krymper. Tills man glömmer vad det faktiskt handlar om. Så om vi då ska återvända till den här första frågan. Vart är jag på väg och vad tar jag med mig? Och vad i all världen har det här dokumentet att säga till oss i den frågan? Vi lever i en ganska annorlunda situation mot de som mottog det här brevet. Jag kan säga så här. Det finns en grundprincip som jag försökte visa i början lite grann. Alltså att det är målet som måste få bestämma vad jag packar. Annars så blir packningen väldigt komplicerad. I västvärlden och i Europa så har vi gått igenom en ganska dramatisk utveckling de sista, vad heter det, århundradena. Från 1700-talets andra hälft fram till slutet av 1900-talet så var det liksom de här stora utopiernas tid. När man hade en strålande framtid framför sig. När man liksom levde på myten om det här ofrånkomliga framsteget. Att liksom tiden är bara en lång linje där vi går från det som är sämre till det som är bättre. Varje dag bättre och bättre och bättre. Och så har man en massa berättelser som utlovar en fantastisk framtid om bara det här händer. De stora löftena från kommunismen, från marknadskapitalismen, från nationalismen. Under 1900-talet växer liksom, andra hälften där växer en slags andlig utopism fram i som kallas för New Age-rörelsen. Det här liksom där man trodde att nu rör sig liksom, nu kommer det snart en revolution i den andliga världen. Det var mycket liksom experiment med österländsk fromhet och så vidare, för man trodde att snart är vi inne i vattumannens tidsålder när andligheten ska släppas loss på jorden liksom. Och så tror man på det här och man liksom går jublande framåt. Varje generation får det lite bättre än generationen innan. Sjung om studentens lyckliga dag, liksom, den ljusnande framtiden vår. Och så står vi sen i slutet någonstans av 1900-talet eller runt millennieskiftet och kan se tillbaka på ett århundrade när allting verkar ha grusats. När alltihop verkar ha spruckit och rasat ihop. Alla stora drömmar om framtiden. All positivism och allting liksom har bara rämnat. Ibland, eller oftast med blodiga krig och såna här saker. Liksom. Så står man där och tittar sig omkring, bokstavligt talat i många fall, i ruinerna efter de här stora drömmarna. Efter målet. Och undrar, vem var det som stal våran framtid? Alltihop var bara lögn eller önskedrömmar. Det finns ingen ljusnande framtid. Man sjunger liksom om den, vad blir det? Den mulnande framtid är svår. Och så ser man liksom, kommer en sån här tung depression över hela Europa. Liksom. Och sen någonstans där i den här vevan så föds en ny tanke. Men vänta nu. Om vi inte har något mål längre, om det inte finns någon slutdestination, då kan vi ju komma hur långt som helst. Och så börjar man liksom att fånga upp de här verktygen som man har skaffat under medan man trodde att man var på väg någonstans. Med stora vetenskapliga framsteg och teknologi och organisationsförmåga och arbetskraft och allting. Och så sätter man igång på en resa utan mål. Utan fram, liksom, förhoppning om var man ska stanna någonstans. Och så skapas en väldigt konstig paradox. När man inte längre har ett mål som man är på väg till, så ökar samtidigt kraven på effektivitet och jakten efter att komma framåt. Vi är liksom, vi har ingen aning om vart vi är på väg längre, men vi är väldigt måna om att komma dit och komma dit fort. Och det avgör också hur vi packar vårt bagage. Om du inte tror att du är på väg någonstans, eller inte har en aning om vart du ska, vad packar du då? Antingen så packar man allting. För jag har ingen aning om vad jag får nytta av. Det här ser bra ut. Och det här verkar ju vara, det var en rolig grej, den tar jag med mig. Och det här kanske man behöver någon gång. Och det här var nyttigt. Och så samlar man på sig jättetunga släpande bagage som man går runt och bär på i livet. Eller så gör man tvärtom. Att man inte packar något. Man fäster sig inte vid någonting. Man vågar inte gå in i någonting långsiktigt. Jag vet inte vad jag är om ett år eller två år. Så att det här med att gå in i ett äktenskap. Ja, det är inte bättre att vi kör bara som det känns just nu. Och så får vi se. I den förvirringen skulle jag säga att väldigt, väldigt många av oss i högre eller mindre utsträckning står idag. Det här vilar liksom över den rika västvärlden. Och i det kommer andra Petrusbrevet in. För att tala om ett mål. Att påminna om att det finns faktiskt ett mål. Därför att en annan sak om andra Petrusbrevet är att det är ett väldigt, väldigt, som vi ser, eskatologiskt präglat brev. Alltså det handlar väldigt mycket om att tiden har ett slut. Det handlar väldigt, i bakgrunden till all undervisning och allting finns hela tiden det här att Jesus kommer tillbaka. Och han skriver det att liksom upprepa det, att det är därför jag gång på gång, jag tänker därför ständigt påminna er om allt detta. Även om ni känner till det, även om ni är befästa i den sanningen, så ser jag det som min plikt att hålla er vakna med påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält. Glöm inte att det finns ett mål. Att Jesus kommer tillbaka. Att Gud faktiskt håller på och fullbordar sitt verk på jorden. Och vad händer då med din packning? Det är därför helgelsen blir viktig i andra Petrusbrevet. Därför att det är en påminnelse om att ni håller på att rustas för himlen. Ni behöver slå vakt om att er tro behöver mogna för att ni utrustas för att kunna leva ett liv i Guds rike och klara av vägen dit. Och därför så blir det också väldigt angeläget för honom. Det handlar inte bara om att det ska gå lite lättare eller att man ska komma lite längre, expandera lite mer, utan det handlar liksom om evigheten. Det får betydelse. Han trycker på det här gång på gång. Sök därför med all iver allt detta. Gör allt ni kan för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Senare säger han, därför ska ni mina kära medan ni väntar på allt detta göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Det är det här som Paulus trycker på när han säger att ni måste arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Därför det har betydelse. Vi har ett viktigt mål och därför blir packningen viktig. Det kan hända att du lyssnar på det här, antingen här eller via nätet eller på något annat sätt, som hör det här och som inte känner att det här, jag är, att du är där, liksom att du kanske inte riktigt vet hur du förhåller dig till det här med Jesus och kallar dig inte för kristen som så, kanske lite nyfiken och tänker att ja, men vad gör jag av det här? Till dig så vill jag bara säga det att jag tror ändå att du gör klokt i att fundera över de här sakerna. Var är du på väg någonstans? Vad är ditt mål egentligen? Och överensstämmer det målet med den packningen som du har tagit med dig? Så att du inte hamnar i ett läge där du måste släpa runt på tunga saker i onödan. Som binder dig och låser dig i onödan. Och sen ändå står där och inser att det du faktiskt behövde, det som faktiskt betydde någonting i ditt liv, fanns det inte plats för. Fundera innan och låt ditt mål få bestämma vad du packar med dig. Om du ska till stranden är det dumt att släpa på tunga vandringskängor, var det någon som skrev i en artikel i Petrus 2004. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men så är det i alla fall. Och till dig som däremot känner att jag vet att jag vill vara en Jesu lärjunge. Jag vill leva mitt liv i hans efterföljd. Så får jag bara upprepa den här liksom, uppmaningen ifrån andra Petrusbrevet. Att kom ihåg att din resa har ett mål. Låt inte din tro bli fruktlös. Nöj dig liksom inte bara med att ha fått kunskapen om vad Jesus har gjort. Odla ditt liv med handlingskraft och dygd så att din tro får bli handling. Sök kunskapen. Alltså lär dig allt du kan så att du blir bättre på att styra din farkost. Öva dig i självbehärskning och uthållighet. Öva på att i fromhet, i Guds fruktan böja dig under Gud. Kom ihåg att universum har ett centrum och där finns en tron där Gud sitter. Kompromissa inte med omsorgen om dina kristna syskon. Som vi har gjort under hösten och våren så ber vi för våra kristna utsatta syskon i världen. Vi behöver det, inte bara för deras skull utan för vår helgelse. Och låt alltihop få impregneras av kärleken till Gud och allt han har skapat. Så man kan säga, odla rätt och packa klokt. För du är på väg till himlen. Glöm inte det. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för din obeskrivliga nåd emot oss, emot vår värld. Tack för att du aldrig tröttnar i att mana och kalla oss. Kalla oss ibland tillbaka till dig. Kalla och mana oss djupare in i dig. Att du ger oss förmågan att växa, få stadiga rötter och bära god frukt. Vi ber här att du ska ge oss den klarheten som vi behöver. Att vi ska få se vad vi behöver odla i våra liv. Så att ditt rike får förutsättningar att växa. Gör våra rötter stadiga. Ge oss växtkraft och ge oss god frukt. Det ber vi om, Herre. Och vi ber att du ska prägla målet så djupt i våra sinnen. Att vi ser vad omkring oss som har ett evighetsvärde. Som är värda att satsa på. Som är värda att bära på även när det är tungt. Och så att vi också kan avslöja det som bara ser värdefullt ut. Men som i praktiken bara blir ett hinder för oss. Så låt oss, Herre, få bli dina fria, heliga, helgade barn. Så att vi får bära frukt för ditt rike. Så att vi blir utrustade för himlen och för vägen dit. I Jesu namn. Amen.